Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 13 juni 2022. Toto Balotto närmar sig sin sjätte födelsedag. Och det är ju ytterst få skeenden och händelser som inte har hänt under dessa senaste sex år. Alltså man har varit med om det mesta fotbollsmässigt på sex år, eller hur?
Ja, det tycker jag.
Är det någonting du så här på volley spontant kan känna att ja, men det här har faktiskt inte hänt under sex år? Fiorentina eller Roma har inte vunnit Serie A. Det har inte hänt.
Jo, nej, alltså det är väl en jävla massa grejer som har hänt. Men jag tänker på förväntade eller så här, saker som ja, här, normalt sett är
realistiska.
Ja, realistiska saker. Så kan jag inte komma på direkt någonting som inte hänt.
Nej, precis. Alltså, i någon slags utopisk värld så hade väl kanske Fiorentina eller Roma...
Palermo är till och med
Scudetto.
Tillbaka i Serie B. Ja. Och det är ju ändå Il Calcio che conta.
Ja, men verkligen. Men Sverige har heller inte vunnit något mästerskap. Däremot så liksom var vi i en kvartsfinal i VM. En enorm framgång. Så det har vi liksom varit med och upplevt. Så att, men hur vi än vrider och vänder på det så är det ytterst få realistiska saker som inte har hänt under de sex år vi varit igång. Ja. Tillsammans med superproducent Kim Michén. Han ska också vara med i den sammanfattningen. Ja, ja. Men jag känner att tre raka tävlingsförluster på en vecka för det svenska landslaget, det har vi fan inte upplevt. Det var en jobbig Nations League höst 2020 där i A-divisionen. Men då var man väl samtidigt inte inställd på något annat. Det skulle testas lite järvare offensivt spel mot, det var väl både Europamästare, världsmästare och VM-finalister i form av Portugal, Frankrike och Kroatien. Mm. Det kändes också som att de perioderna i de matcherna som var bra var tillräckligt med plåster på såren för förluster i en grupp som vi visste att den här kommer vi inte vinna ändå. Vi kommer förmodligen...
Jo, men det var ju det bästa tänkbara motståndet. Vi hamnade ju i den tuffaste A-gruppen och dessutom testade vi ett nytt spelsystem. Där fanns det ljusglimtar, det fanns... spelare liksom som stack ut, som gjorde att man verkligen trodde på det. Det var unga spelare på väg fram också som gjorde det bra. Kulusevski debutanter, eller mer eller mindre debutanter i ett landslag som skulle gå från någonting, alltså att vara det här ramstarka Janne-laget till att bli någonting annat, och man hade tro på det. Och jag tror att det är det någonstans som jag tror är grunden i supporterskapet, att man vill kunna drömma, man vill kunna tro på någonting. Och när man tappar den tron, när man känner att man inte ens orkar drömma, då förlorar så jävla mycket också. Mm. Och det är väl kanske på den platsen som jag tycker vi är just nu. Att man känner att oavsett vilket lag vi ställer upp med i höst, att man inte riktigt tror på, oavsett om det handlar om Janne, men på den här gruppen, på det här landslaget. Och man ser inte riktigt hur det ska bli bättre. Samtidigt så kan man ju, om man bara summerar de här åren som har varit, inleda med Jannes inledning. Alltså, hur kom han in i det här landslaget? Vilka spelare hade han tillgängliga? Vad hade man för förväntningar på dem? Så han har ju bevisat tidigare med ett skralt spelarmaterial ändå kunna göra stora prestationer. Däremot så undrar jag hur, alltså nu kommer vi in på mycket som vi kan ta sen, men däremot undrar jag hur populistiskt det är, hur mycket han verkligen vill det här. Han har redan öppnat för att här behöver vi göra vissa justeringar. Vi får se vad det är för landslag, hur vi ställer upp, hur vi spelar i höst. För jag menar så här, tar du den Nations League hösten där vi gjorde det bra, där vi spelade ett annat typ av spel, där vi kunde hålla bollen borta mot Kroatien och allt det där, och sen så går vi till EM. Mm. Där vi liksom backade hem och inte fick låna bollen mot Spanien i Sevilla, och det var liksom tillbaka till Jan. Jag skulle inte bli förvånad om vi hamnar där igen. Men jag tror att det du
Åge
söker...
Åge Hareide, han skickade väl ut det igår efter matchen i NRK, där han sagt som expert att jag tror att Sverige och Janne spelar 4-4-2 när vi ses igen i höst.
Mm. Och sen så kanske Janne säger nej, vi har justerat lite på det. Det är inte riktigt det gamla Sverige. Vi lärde oss vissa saker från förra samlingen och nu har vi justerat det. Men jag tror att det du söker efter egentligen, det är en känsla man vaknar upp med nu på morgonen som man inte har haft tidigare.
Nej, men det skulle landa i då, eller knyta ihop den här nya känslan av att det här har man aldrig upplevt förut med då den senaste Nations League-hösten, det var ju att den hösten var ju uppdelad också så att det var två matcher per samling. Nu har det varit ett otroligt intensivt och komprimerat Nations League-spel på en och en halv vecka. En samling som ingen egentligen har önskat. Ja. Alltså, det började med att Kevin De Bruyne efter avslutad säsong gick ut och på full kraft slashade liksom att varför ska vi ens spela det här? Det är ingen som förstår den här turneringen och jag vill verkligen inte kliva ut på den här planen.
Men det är en disclaimer man tar med sig när man pratar om Nations League och pratar om Sveriges insatser. Att, det är helt bizarrt att lägga den här. Visserligen viktiga som vi har redogjort och Lasse Lagerbäck har redogjort för turneringen. Men det är fortfarande Nations League. Det är ju en upphottad variant av januari-turnén.
Ja, fast det tycker jag väl är lite hårt att sätta som sigill på Nations League.
Vet du vad? Det finns lag som länder, om du kollar på resultaten, om du kollar på hur de här grupperna har slutat eller är på väg att sluta, så finns det många lag som är vid havet redan.
Jo,
det finns
jo.
Många spelare som är vid havet redan. Och det är ju referensen till Nations League.
Absolut, men vi kan i alla fall konstatera att det har varit en väldigt, väldigt speciell tvåvägsperiod här nu i backspegeln med då fyra landskamper.
Folk visste ju inte ens att Nations League skulle starta när vi hade match första. Nej, men alltså, folk hade ju ingen koll.
Skulle du sett Rebeckas blick igår någonting? När jag berättade för henne att nej, men det är ju Norge-Sverige ikväll.
Ja.
Och hon liksom, igen?
Ja, vi spelar.
Vi mötte vi Norge bara för några dagar sedan.
Är ju, alltså så här, hon lever ju med dig som är fotbollstokig och ser allt och sådär. Så hon är ändå cool. Hon vet ju mer än liksom 90% av svenska befolkningen.
Jo, men alltså jag har förklarat 5-6 gånger vad de här matcherna betyder.
Alltså, det är större att hon är Charlotte Kalla ska sommarprata. Det är större än Nations League.
Nej, lugn nu.
1,8 miljoner lyssnare på Sveriges Radio.
Hur som helst, vi hade väl tre raka tävlingsförluster under hösten 2020, men då var det fortfarande coronapandemi i allra högsta grad. Det var tomma läktare. Det var ett överlägset motstånd som vi bara skulle förlora mot. Det här har ju varit någonting annat. Dessutom som lök på laxen så har man förlorat två av dessa tre matcher mot lillebror Norge på mindre än en vecka. Där finns Erling Haaland, där finns en finksmilande Ståle Solbacken som är så jävla nöjd där i sin V-ringade pullover efteråt och är samtidigt lite sympatisk. Jag gillar Ståle Solbacken i liksom denna frustration jag känner gentemot honom och
definitivt,
hans norska landslag.
Han är verbal på ett härligt sätt och man rycks med i hans lite småkaxiga sätt att vara på presskonferenserna.
Han är inte bara verbal, han är också jävligt konkret.
Vet du vad det här Norge är?
Så känner man och säger för sig själv, ja, så är det ju.
Vet du vad det här Norge är? Och det stör jag med. Det kan störa mig på, men någonting i mig gör ju att jag gillar det. För att jag gillar personen. Men det här norska fotbollslandslaget har ju blivit Petter Northug.
Ja.
Alltså det är ju det. Det är så här lite kaxigt. Du har det där leendet från Ståle Solbacken. Det var Petter Northug som...
Du såg vad som hände på inneplan igår efter matchen.
Nej, men kom till det. Vad kallade Jonas, kommentatorn, vad heter han? Jonas
Karlsson. Ja, där är han en gris.
Ja, men det gjorde han ju också. Ja. Men jag tror han kallade för Svarte Petter.
Där är han en gris.
Svarte Petter när han jagade i kapp någon i någon stafett. Och man kände så här, men den här stafetten skulle egentligen vara över. Men så kom han närmare hela tiden. Jag kommer ihåg Helena sa hemma i tv-soffan att hon var rädd för Petter Northug för att, hur kommenteringen var. Vilket är cred då till Jonas såklart. Ja. Men det var omöjligt att ta. Och sen så kom han alltid i mål med det här sneda leendet och pissade på svenskarna rätt ut. Rätt i fejan.
Och ett extra lager i hela Petter Northug var ju liksom bad boy-grejen utanför skidspåren.
Absolut.
Med ladd och sena fester och skandalrubriker.
Det kom ju sen,
absolut. Fast det fanns väl ändå närvarande på ett annat sätt än kring.
Nej, inte ladd och sena fester och grejer. Däremot fanns en kaxig attityd. Ja, absolut ingenting som var i media när han stod på topp. Du menar att
Petter Northugs liksom första fyllekörning skedde efter att han lade skidorna på hyllan?
Sent på slutet.
Okay.
Som det skedde. Ja. Och ladderiet där, bilderna som drogs ut när han...
Nej, i mitt huvud så var det parallellt.
Ja, nej, det var det definitivt.
Men
det
du vet ju också att han 48 timmar efter de bilderna från den festen hade ju gått ut och vunnit valfri tre mil.
Definitivt. Det hade säkert. Ja, nej men alltså sprintstafett kan jag
Kalle åka bryter ensam. Efter 6 kilometer.
Ja, exakt. Nej men det jag skulle säga så bilden av det här norska landslaget, alltså fan det slår mig ännu mer. Det är så jävla mycket Petter Northug, för dels är han i publiken. Och han var på Friends Arena i bortaklacken.
Ja, igår stod han då pitchside i då den norska tv-sändningens liksom planside-studio. Och så
fakturera
kom då,
hur mycket då? 180 norska?
180 också, stringent.
Ja, men inte.
Nej, men de har ju såklart tillgång till Håland direkt på slutvisslan. Så han går ju dit. Och när han vandrar, när han lufsar mot då lilla ståbordsstudion, så går ju Northug ner på knä och bugar.
Ja, men
det kysser Hålands fötter och så kramas de och ser det liksom kungen och kronprinsen möts.
Det kan vara över för alla landslag nu. Alltså, när det norska fotbollslandslaget har blivit Petter Northug. Nej, men det
såg
det
du Northugs hans Instagram-inlägg?
Nej.
Igår kväll.
Nej.
Han vände sig direkt till
Kalle.
Nej, till kung Carl Gustav. Frågade om han hade tid för lunch idag. Han kommer med Håland.
Det är ju roligt.
Jo, alltså, absolut.
Och det är det som är hela grejen. Alltså, de har dessutom fått med sig Petter Northug som någon jävla så här mental guru för hela det här landslaget. Alltså, han är den stora supporten. För det vet du när Norge sen går in i ett mästerskap.
Heja klacksledare.
Då kommer han stå på räcket och dra igång norska Kapo sånger.
Kapo Northug.
Kapo Northug i bara Iber. Men han hade alltid ett snett leende och han hade alltid något vasst att säga. Precis som Ståle. Och sen så var han ju helt oslagbar ute i spåren. Och där är ju Håland. Det går ju inte under två matcher för Sverige att stoppa Håland. Vad gör han? 4 mål på oss.
Yes.
Så att hela känslan blir ju att vi har gått en 3 mil mot Norge här. Eller vi har gått ett OS. Det har varit OS. Ja, Norge vann guld i alltihopa. Och sen så fick vi en jävla tröstmedalj i skidskytte.
Vi hade en bra 20 minuters period med kombinationsspel i någon match. Det är vår bronspeng.
Exakt.
I en gren som norrmännen inte liksom prioriterade.
Ja, fy fan. Norska fotbollslandslaget har liksom blivit Northug.
Ja, och då är väl liksom så här, alltså Danmark är ju beyond Norge.
Ja, alltså Danmark är ju Brasilien. De är där uppe nu.
Inte i skidor dock.
Nej, absolut inte.
Ja, och det är väl just det här jag ville landa i. Den här nya, oerhört ovana känslan av att vi besitter ett svenskt fotbollslandslag som inte ens i en nordisk konkurrens är och hävdar sig i toppen. Vi är snarare åt Finlands håll, Islands håll, än Norge och Danmark för dagen. Vi har förlorat 3 raka tävlingslandskamper på en vecka. 2 av dem mot lillebror Norge. Och det är väldigt många fler frågetecken än utropstecken vi nu går på sommarsemester med. Janne brukar ju prata om att det värsta han vet är att en landslagssamling tar slut på en förlust och så är det så långt till nästa. Och nu är det en hel sommar med 3 förluster i ryggen. Möjligheten till gruppseger i Nations League är borta.
Nej.
Det är snarare så att vi går en jävla tuff match här nu för att överleva i B-divisionen. Vi har Serbien borta, Slovenien hemma. Förmodligen så kommer ju Slovenien hemma på Friends bli en direkt avgörande match för vår existens
Jan
i Oblak B-divisionen.
Spikar igen.
Nej men
det kan hända.
Skulle vi komma sist här och åka ner i C-divisionen? Ja men då är ju förfallet, eller regressionen kanske är väl mer rättvist då. Alltså då är den ju så tydlig som den bara kan vara när vi nästa gång ska spela Nations League och vi ska spela i C-divisionen med Färöarna.
Vill du höra några lag här? Du sa ju Färöarna, Kosovo, Cypern, Kazakstan, Vitryssland. Det är Azerbaijan, det är Georgien, det är Makedonien, det är Gibraltar och Bulgarien.
Nej men Georgien går ju upp i B.
Det gör de faktiskt. De ligger ju på 10 där.
Ja. Georgien passerar ju.
Ja, alltså, men jag tror att Armenien och Rumänien ryker, så att de får vi med ner.
Snabbare än vad vi liksom vill inse så kommer vi längta tillbaka till dagarna då vi spelade mot Georgien.
Ja. Än så länge är vi inte grupp D. Där är Liechtenstein, Andorra, Moldavien, Lettland, det är bara en. Alltså att vara i grupp D.
Mm. Nej, det är såklart. Det får inte ske. Nej, men det här är det är helt jävla nytt för oss. Ja. Alltså, det här har vi inte upplevt på 6 år. Att vi sitter här med ett landslag som man dels är oerhört liksom tveksam till vad vi faktiskt besitter för kvalitet. För det har ju fått sig en törn här senaste året. Sen vi egentligen, ja men sen vi slog Spanien på Friends i september. Vilket var en väldigt, väldigt bra insats. Och det visade ju höjden som den här spelargruppen besitter potentialmässigt. Men efter det, ytterst få matcher och insatser som på något sätt har lovat en ljus morgondag. Som på något sätt har lovat en tro på det vi håller på med. Som på något sätt har lovat att vi har utvecklats som landslag. En dryg halvårsperiod som också har gjort mig skeptisk till hur det här generationsskiftet egentligen går. Mm. Ja, det är men, jävligt speciella tider.
Generationsskiftet, och sen så pågår det ju liksom en debatt hela tiden parallellt om svensk fotboll och hur man ska göra för att liksom fostra nästa världsstjärnor. Och jag känner väl att jag är, det är en egen diskussion, det är kanske en egen podd till och med att prata ungdomsfotboll. Jag vet att du inte alltid diggare, men det finns ju någonting som vi inte gör rätt. Alltså jag tycker att samtalen, vi var inne lite på det med Lasse Lagerbäck, ofta hamnar fel. Mm. Snarare än liksom att vi har en bra diskussion kring hur vi ska utbilda unga fotbollsspelare, så landar diskussionen och blandas ihop med en massa andra tramsgrejer. Och jag tror att liksom, så länge vi håller på med det, så kommer vi stå och trampa lite i Sverige. Vi kommer inte utvecklas, utan det kommer vara samma. Det är klart att vi kommer få fram en Kolosevski och en Isak och så vidare. Men det räcker ju inte när de andra länderna gör det bättre. Och jag tror också att så här, utvecklingen går så jävla mycket snabbare framåt nu. Alltså på 5 år kan man göra väldigt mycket om man gör saker och ting rätt. Så hänger vi inte med där, ja, men då kommer vi bli frånsprungna.
Kommer du ihåg vad som sades efter U21 EM-guldet 2015?
Nej.
Oj vad vissa mådde då. Oj oj oj. Mm. Nu är Sverige i framkant. Mm. Vissa av oss sträckte upp fingret och försökte säga att har vi inte bara haft lite flax i 5 matcher på 2 veckor?
Då har man inte koll på hur det ser ut i Europa och liksom, hur de andra klubbarnas akademier jobbar och vilka resurser som läggs på att utbilda fotbollsspelare sett till hur vi gör. Liksom, att BP fortfarande ska vara i toppen, det har jag sagt några gånger, de gör det ju helt fantastiskt. Men på Stora Mossen och på Grimsta B och i ett 7-mannatält. Jag menar, det går liksom inte att jämföra. Det finns liksom inga sportcenter, det finns inga riktiga akademier på det sättet. Sen har vi jättemånga duktiga fotbollstränare och duktiga fotbollsarbetare och många talanger. Men vi lägger för lite resurser på dem.
Mm. Vi kan väl göra så att vi sparar de större perspektiven och de större diskussionerna till nästa avsnitt som vi gör tillsammans med Hasse Backe som alldeles strax kliver in i studion.
Släpper vi då, på onsdag, torsdag?
Ja, någonstans där. Och då tänker jag att vi dels kan sammanfatta den här Nations League-samlingen i de stora dragen. Hur Hasse har sett på det här spelsystemskiftet, vad han tycker brister, vad han tycker har funkat, vad han ser för framtid och potential i det. Och så kan man då zooma ut och ta de här diskussionerna också, för att jag tycker att min brorsa twittrade något intressant här i dagarna.
Gör han ofta.
Det vi nu ser är kanske det första resultatet på att vi har nedprioriterat vikten av att utbilda försvarsspelare i faktiskt att försvara. Mm. Snarare än då att lägga fokusen på det offensiva, kreativa, konstruktiva spelet med boll. Kanske också
inte så jävla mycket så att det sticker ut heller.
Nej, men kanske också var konstgräs, alltså att man verkligen börjar se skillnaderna i vilka spelare vi får fram här nu som har vuxit upp och spelat all sin fotboll på konstgräs kontra naturgräs. Det är väl också en aspekt att ta med sig. Men det här tar vi som sagt med Backe.
Sakta i backarna, håll i hästarna, dra mig på en liten jävla kälke och kyss Karlsson. Hör upp för fan! Toto Balotto är nämligen sponsrade av dårarna på Weird, som inte bara håller på att revolutionera hela underklädesvärlden för alla som vill, utan dessutom gör det på ett jävligt innovativt, generöst och filterlöst sätt. Med koden TOTO30 får ni som lyssnar på det här 30% rabatt på allt ni klickar hem på weird.com. Och ni som undrar hur Weird stavar, så är det alltså W-E-A-R-D. W-E-A-R-D. Var noga med det. annars får ni upp något helt annat. Och det vill vi inte. För alla behöver underkläder, kalsonger, trosor, strumpor, linnen och så vidare. Tjejer som killar, pitti luring som Kissy Murra, va. Och med Weirds grejer så ger man båda kön, tassar och huden precis vad de vill ha. De vill ha bambu. Det är mjukt, det är luftigt, det är skönt mot kroppen. Och det är en grym jävla kvalitet. Addera den stilrena looken. Inga feta, fula loggor och löjliga mönster och färger i material som tappar passform och som sitter som skit. Här är det fokus på rätt saker. Så nöjer inte i onödan. Levla upp lite jävla vardagslyx i era översta lådor. Kliv in på weird.com och se själva. Fatta grejen. Förlora er bambuvågen, framtidens material. Att det dessutom är riktigt jävla snabba leveranser, sa jag det. Från Weird. Men det säger väl också sig själv. Det är ingenting jag behöver nämna. 30 troll rabatt. Toto30 koden weird.com. Vi tar på oss våra bambujalingar och skjuter en salut för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Toto Balotto är som ni vet sponsrade av Circle K. Fina, viktiga, oumbärliga Circle K. Tidigare har vi slagit fast smidigheten och genialiteten med deras app Circle K Easy Fuel. Ladda ner den om ni inte har gjort den. Men då kanske några av er, eller många av er, undrat: men alla vi med elbilar då? Vad ska vi göra? Men lugn i stormen. Sitt ner i båten, chilla lite, va. Tror ni inte att Circle K har tänkt på er också? Klart de har. Ni ska ladda ner appen Circle K Charge. Där registrerar man ett konto och så kan man sen på ett oerhört enkelt och smidigt sätt se dels var närmsta laddplats finns, om den är ledig, och sen när man är klar har betalningen skett helt digitalt. Circle K vill med alla tillbuds stående medel göra livet enklare för dig med elbil, och Circle K Charge-appen är naturligtvis ett steg i det ledet. Och till alla er som går i tankar att skaffa en elbil eller kanske byta planhalva och gå över till elbil, så finns det elbilar att hyra hos Circle K för att kunna testa på livet med elbil och uppleva hur smooth det är. Så ladda ner appen Circle K Charge och känn hur Circle K optimerar och kalibrerar livet för oss bilister. Vi säger stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Jag tycker i alla fall, bara när vi nu ska summera den här Norge-matchen, att vi lånar lite ljud från Viaplays sändning igår när Janne gästade studion direkt efter matchen. För jag tycker att på Niklas Gides väldigt öppna då inledningsfråga, som var då: Janne, med vilka intryck kommer du till oss här i studion? Så kör Janne ett öppningsanförande som jag bara skulle vilja serva med här nu när vi tar ner Norge-matchen.
Nations League, och det är inget snack om att Norge har fått en ny idrottskung. Northug har abdikerat sina ett bra tag, och den nya heter Erling Braut Haaland. Han gör två mål igen på Sverige, precis som han gjorde för en vecka sedan, och Norge vinner den här gången med 3-2. Nu är det fyra matcher spelade på 11 dagar i Nations League, och Sverige har en seger med sig efter dessa. Janne, tacksam att du kommer till studion. Med vilka intryck?
Vi är ju med i den här matchen också som de andra, men vi blev väldigt, väldigt hårt straffade några gånger, och individuell skicklighet. Alltså, vi ligger taktiskt lite fel första 20 eller något sånt, där vi inte får tag i Sandberg i deras sexa. När vi justerade med Alexander Isak så tycker jag vi kom in ganska bra i matchen, och en ganska jämn första halvlek. Och så är det ju, det är ju Haalands individuella skicklighet på ett inlägg där han bara trycker sig fram och gör mål som gör det. Sen känner vi paus att det här känns ändå ganska bra. Sen går vi ut andra halvlek och är bra med det också. Så kommer en straff som är en sån här konstig situation som vi har åkt på några konstiga innan, och så blir det 2-0. Och gör några byten och får in energi och tycker vi tar tag i matchen och mål och är liksom på väg in, och så kommer den här 3-1 liksom. Så det faller emot oss på ett väldigt konstigt sätt. Så jag, alltså rent taktiskt och strukturmässigt så där, så tycker jag ändå det är helt okej där ute. Men så åker vi dit på lite missar. Det kostar oss mycket. En del missar, så är det.
Vad känner du spontant när du hör Jan här?
Nej, men att det är Janne Andersson som står där, och att han ofta är bra liksom på att släta över sämre prestationer och hitta, jag ska inte säga att han är positiv, för det är han ju inte heller, men han är ju betydligt mer positiv än vad jag är ganska övertygad om att hela svenska folket som precis har sett den här matchen och bevittnat en 3-2 förlust, en andra förlust mot Norge på bara några dagar, rosenrasande, vansinniga, folk har stängt av tvn och så ändå sitter kvar, sitter ändå och kokar i soffan, och att Janne kommer in med liksom en lite annan bild då av det som har hänt.
Ja, men jag
alltså, kan... Bild, han är ju fortfarande fotbollstränare, det ska man ju komma ihåg. Han måste ju kommentera matchen efter liksom, hans sätt att se på det. Det är klart det finns, som man säger, klart det fanns liksom delar av den här matchen som var positiva. Mm. Men om man ska kommentera helheten, det är nog där känslorna ligger hos alla svenska landslagssupportrar. Det är liksom känslorna av att ligga näst sist i gruppen och förlora två matcher mot Norge. Medan Janne går in som en fotbollstränare och ska liksom prata om den här matchen.
Jag har full förståelse för att man som tränare för ett fotbollslag, eller som i det här fallet förbundskapten för ett landslag, i direkt anslutning till en jobbig förlust, i det här fallet en tredje raka förlust, så vill man liksom ändå sända ett budskap om att så jävla dåligt var det inte, för att på något sätt nyansera de här känslorna som du pratar om att en miljon tv-tittare känner och 10 miljoner svenska förbundskaptener känner, och de experter som står i studion som precis då har kritiserat insatsen har påvisat, för att ja, men balansera upp det där och ändå få kanske några att känna okej, vad fan, det är väl bra att vi fokuserar på det som var bra. Jag kan förstå att en tränare i det läget väljer den vägen, men jag kan tycka att det blir också lite fel också här för Janne, att man gör sig själva en björntjänst som inte säger och adresserar det vi alla har liksom sett.
Nej, men så här,
en från
besvikelse
början
över resultaten. Jo, men det är lite det som får summera, för att det här var ju sista som hände då innan alla åker på semester.
Absolut. Och om Janne då i inledningen av sitt anförande här säger att nej, men vi förlorar mot Norge för andra gången på en vecka och det är för dåligt idag igen, för att det här är inte tillräckligt bra. Om man bara liksom så här, om man börjar med att påtala och bevisa för alla andra att så här, jag har också sett det här. Det här är inte tillräckligt bra. Då tror jag också att man som mottagare av det Janne sen säger har en helt annan liksom förståelse för de fullt legitima ursäkterna och de rimliga brasklapparna om att det saknas vissa spelare, framförallt då Victor Nilsson Lindelöf och en mer rutinerad andra mittback. Där saknas också Albin Ekdal, men att det här är fjärde landskampen på 11 dagar. Det är en otroligt orutinerad...
Också.
Absolut, jag säger bara att det är en otroligt orutinerad backlinje, och på det så håller vi på att jobba in ett nytt spelsystem. Jag tror att man får en helt annan förståelse för, och jag kan tycka att man lämnas med en helt annan...
Men med
magkänsla och intryck när man då samtidigt köper och förstår att Janne också tycker det här är för dåligt. För när Janne snarare säger då att det faller emot oss på ett konstigt sätt, ja, men då känns det som att vi har gjort en bra landskamp här. Mm. Vi har bara haft lite oflax, och så var det lite individuell skicklighet som blev tungan på vågen för Norge och Haaland här. Mm. Men jag tycker att liksom så här, ja, 1-0-målet är ju en direkt konsekvens av en usel inledning rent taktiskt och alltså dispositionsmässigt. Försvarsspelet är ju bedrövligt första kvarten 20 minuterna. Och där är ju, visst, det är Erling Haaland som gör en riktigt bra liksom individuell aktion mot Hjalmar Ekdal, tar sig in framför honom och trycker ner nicken i första. Men att det får stå opressade spelare runt vårt straffområde och spela boll, och någon kan stillastående stå och måtta det där inlägget, och att det var ett mönster som hade skett 4-5 gånger bara på 10 minuter. Ja, det är ju någonting annat än att det faller emot oss på ett konstigt
sätt. Alltså
det
man tar med sig är ju inte bara den här matchen. Alltså när vi nu stänger de här fyra matcherna i Nations League. Det vi tar med oss är ju ett VM-slutspel som vi hade i egna händer, ett kvalspel som vi ändå trodde på, ett playoff alltså, som vi ändå trodde på, och de här fyra matcherna på det. Mm. Alltså det senaste året, om man bortser då från EM för ett år sedan, eller ska man bortse från det? Ja, det kanske man ska. Hur som helst, alltså tiden efter att flera slutade i landslaget direkt efter EM, det är så mycket negativt kring landslaget. Det har gått så lång tid och vi har ändå spelat så många matcher. Det gör ju att det är svårt att analysera bara den här. Det är svårt att ha känslor bara kring den här matchen också, tycker jag. Utan det är totalt sett ett misslyckad höst, ett misslyckat playoff och ett otroligt misslyckat Nations League. Mm. Där vi återigen då går framåt mot en höst där man saknar tro och man inte riktigt ser. Man ser knappt hur vi ska gå till nästa mästerskap.
Nej, men jag ville bara fortsätta då med att 2-0-målet som kommer från en straff. Där tycker jag också så här. Visst, jag är den första att hålla med om att Robin Olsen alltid är bra i landslaget. Han har gjort otroligt många bra räddningar även den här samlingen i de här 4 matcherna. Men kan inte någon säga i samband med 2-0-målet och den här straffen att det där är uselt agerat av Robin Olsen? Vad ska han ut på den där bollen och trycka undan Sörlott i huvudet? Alltså så här, det är straff. Det tycker inte jag någonting annat om. Men jag tyckte också, det var ingen som sa det där är faktiskt riktigt dåligt agerat av Robin Olsen. Det kan man väl säga. Ingenting från Robin Olsens kvalitet som målvakt.
Nej, men vi är väldigt försiktiga i alla fall i svensk media att så här, det som vi säger, hänga ut spelare. Mm. När det egentligen handlar om bara lite kritik. Mm. Och jag menar så här, det är ju det fotboll handlar om. En fantastisk individuell prestation eller då en dålig individuell prestation som i det här fallet av Robin Olsen.
Men då själva bollen som slås, löpningen som tas från Sörlott, hela den här straffsituationen, det är ju också det ett resultat av ett svajigt försvarsspel där vi hamnar snett i pressen, där Gabriel Gudmundsson inte följer sin eller skär av sin spelare på rätt sätt, där Hjalmar Ekdal är lite för saktfärdig att uppfatta situationen, och sen så har vi då en straff emot oss. Sen så väljer liksom så här Janne då att ah, men det är en konstig situation. Förstår du vad jag menar med att det blir lite som att hade vi lite oflax, fast det var egentligen mest bara dåligt.
Jag kanske menar så att det är jävligt konstigt agerat, så sa han att det var konstigt.
Ja, kanske jag fattar bara att jag fattar att Janne förmodligen tycker någonting annorlunda än det han säger. Men när han säger att det var lite konstigt, så blir det ju som att han förklarar bort det med att fan vad det gick emot oss på ett konstigt sätt. Det var stolpe ut här och oj vad det studsade fel.
Helheten rackans, i det han säger här nu blir ju tyvärr, det slår ju fel när man sitter och kollar.
Ja.
Men jag tror att det har med allt att göra.
Absolut.
Och att det är Norge borta vi förlorar mot. Hade vi förlorat mot Slovenien borta, visst. Det hade varit en sak, men nu liksom...
Ja, men håll med
också att gå på knä framför Håland, herregud.
Och håll med om att du hade haft en helt annan känsla efteråt, ifall Janne hade varit den första att säga att det här var för dåligt. Det här var inte bra.
Nej, men sen,
vi torskar mot Norge för andra gången här, och över 90 minuter så är majoriteten av matchen alldeles för svag.
Ja, men du kommer ihåg den här matchen på Friends när vi mötte Norge, det blev oavgjort när Lasse Lagerbäck coachade. Mm. Alltså när man bara kände, shit, vad fan är det Norge har på gång? Alltså de har ju byggt det här under en ganska lång tid. Om man kollar på var Ståle Solbacken. Ja, exakt. Stolbacken. Om vi kollar på liksom vad han har gjort och var han är någonstans nu. De har inte heller gått till ett mästerskap, men de har ju fått liksom kvalet på sig att bygga det här laget. Och uppenbarligen så har gjort det jävligt bra. Alltså nu finns dels en stabilitet och en ramstyrka, men det finns också ett sätt att utnyttja spetsarna, att verkligen få ut maximalt av de nyckelspelarna som liksom kommer göra det för Norge framåt. För det är helt övertygad om att de kommer göra bra 10-årsperiod här nu med Ödegård och Håland. Och det kommer ett norskt litet, i alla fall i deras land, litet fotbollsunder här nu, som jag tror Ståle Solbacken är liksom perfekt förbundskapten för. Men de gick inte till VM, utan det tar tid. Och där, vi är tillbaka där igen. Det kommer ta tid för det svenska landslaget, och det kommer krävas tålamod. Om det är Janne som är rätt man att leda eller inte, det vet jag inte. Men oavsett vem det är, så är det liksom ingen quick fix här.
Sen fnissnade vi ju lite för något år sedan när Norge hade tagit någon seger mot halvdant motstånd hemma i Norge, och det kom ut någon film från det norska omklädningsrummet efteråt när Ståle då pumpar upp sina spelare och säger att nu kan vi gå i bar överkropp hela sommaren.
Ja. Nu kan de göra det.
Jo, absolut. Det jag ville landa i var att det vi fnissade lite åt då tror inte jag heller ska underskattas i vad som liksom vi ser nu, för det Ståle också tror jag har infört, som kanske Lasse Lagerbäck inte byggde så mycket, var ju den här hungern, den här aggressiviteten, att fan, vi i Norge, vi är på en plats fotbollsmässigt, FIFA-rankingmässigt, vi vill uppåt, vi har spelare för att klättra på den där rankingen för att ta oss in i mästerskap. Jag säger inte att Lasse Lagerbäck sket i det, Jag menar bara att jag tror att Ståle på ett helt annat sätt har tryckt på det. Och det Norge man ser nu, de springer för varandra på ett sätt som jag tyckte Sverige inte gjorde. De firar straffar lik den Torsby fixade på Friends. Och liksom det smäller i närkamperna. Och de verkar ju drivas av en helt annan hunger för tillfället som landslag än vad vi verkar göra.
Ja, det finns en vinnarskalle liksom i, alltså en kollektiv vinnarskalle i hela gruppen som självklart han har bidragit med. Men ser man liksom på den här treenigheten så är det en treenighet som sammansvetsar hela det norska folket. Och det tycker jag också blir väldigt tydligt på Ullevål igår. Här är ett land som faktiskt kan drömma och som drömmer och tror på det här landslaget med Ståle, med Northug och med Håland. Mm. Alltså de tre tillsammans, de lyfter ju det här liksom till nästa nivå.
Mm. Ja, jo, absolut. Jag tror också, jag tror att det var Antonio Elange som var inne på det i sin intervju efter matchen igår, att det
man... Besviken var.
Ja, absolut. Men inte bara alltså, på resultaten att, utan också att han inte hade fått starta och att han var nog ganska... Han trodde nog att han skulle få ut mer av den här samlingen än vad han fick. Även fast jag tror att han nog fick...
Har ju vissa gubbar framför sig liksom.
Absolut. Men sen så tror jag också att han fick ut mer av den här samlingen än vad han kanske tror och känner. I synnerhet direkt på slutvisslan igår. Inte för alla.
Nej, men det är nej, jag menar bara när man får ut någonting. Alltså det är definitionen av att få ut någonting när det finns besvikelse och man har misslyckats och så lär man sig saker.
Jag tycker i alla fall att han var inne på någonting som heller inte ska underskattas. Nämligen att vi saknar lite självförtroende här. Vi visar dem alldeles för mycket respekt. Och det tror jag hänger ihop med att man har förlorat en match. Och så förlorar man en till. Och sen så ska man ut i en tredje match. Då sätts det där lite på prov. Mm. Att hur lätt är det att kliva fram och vara aggressiva och tro på det man gör när man har en resultatrad i ryggen som Sverige nu har. Och det där är ju liksom en parameter där Norge kommer från andra hållet.
Ja.
Där har man förvisso mot inget liksom så här speciellt motstånd. Men man har vunnit och man har vunnit och man har tagit någon skalp här och man har tagit ett bra resultat där. Och jag är helt övertygad om att segern på Friends för en vecka sedan gjorde för Norge oerhört mycket mer än vad vi kanske tror. Mm. I synnerhet in då till matchen igår. För det var ett Norge som självklart orkade en fjärde match på 11 dagar. Som inte hade liksom någonting annat än en seger för ögonen. Så att jag tror att de här mjuka värdena i det som sker här resultatmässigt inte heller ska negligeras. Men för att bara återgå då till frekvensen Janne lägger sig på efter matchen igår. Det blir ju dessutom för mig lite konstig konflikt när då Emil Forsberg som lagkapten kliver in efter Janne och är återigen då, som han har varit i många intervjuer under den här samlingen, mer åt det självkritiska hållet där han går med på att nej, men det här var inte tillräckligt bra, det här var för dåligt. Sen är han ju hela tiden braskande om att vi bygger nytt och det finns mycket som är bra. Vi måste gå igenom vad vi har gjort bra, vad vi kan göra bättre och vad som absolut har varit för dåligt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag tycker dessutom att han är väldigt bra i sin ledarroll där när han väljer att lyfta de här debutanterna som, det är inte speciellt lätt att komma in, men det är så här det funkar och de ska vara stolta över sig själva även fast det här slutar med ett par förluster. Så det är inte så att han
går rakt emot,
det är inte så att han går rakt emot Janne, men förstår vad jag menar med far efter, när de har lite för olika approach, att man då snarare känner att så här, fan Janne, kan vi inte bara vara ärliga? Kan vi inte bara vara liksom så här, vara ärliga och utgå från det vi alla har upplevt?
Men alltså, det är inte så att det är kört för svensk fotboll för det här. Alltså, det är lätt, man måste vara negativ och man måste liksom ta upp de problemen som finns. Och, alltså, jag tycker att vi ska ha möjligheten att vara bäst i Skandinavien. Och nu är vi inte etta, vi är inte tvåa, vi är trea. Jag vet inte hur det går för Finland.
Ja, men det går sådär.
Det går sådär. Nej, men det är ju...
Island är tillbaka där de hör hemma dock. Och det känns bra.
Ja, men de har inte gått så dåligt ändå.
Jo.
Okej. Okay. Tyckte de låg tvåa i sin grupp eller någonting sådär. Men de ska ju vara i C-gruppen. Det är väl inget konstigt. Det är väl fullt rimligt snarare.
Snart möts vi igen.
Ja, får se hur det går mot Slovenien. Men vad var det jag skulle säga? Jo, alltså Elanga, Kulusevski, Alexander Isak, Emil Forsberg flera år kvar. Alltså Kajuste nämner du, som gör en bra landskamp. Det är ju det här, vi blir bortskämda, men vi är vana med att ha en jävligt bra backlinje. Oavsett om det är Jocke Björklund, Patrik Andersson och Pontus Kåmark eller Johan Mjällby som kliver in och Olof Mellberg. Alltså vi har alltid haft det väldigt bra ställt på mittbackspositionen, och så också under Jannes tid. Här kommer in debutanter som dels inte har spelat med varandra, men som har varit i allsvenskan. Hjalmar Ekdal har varit lite borta i staten och spelat collegefotboll, kom tillbaka hit, var ratad från vilka klubbar då, men har gjort det fantastiskt i Djurgården och har en jättebra säsong bakom sig, men går rätt in mot världens bästa nia just nu kanske, tillsammans med Lewandowski och några till. Och Manchester City stora liksom miljardköp, det borde, alltså om det inte smäller så är det sjukt. Mm.
Samtidigt som jag tycker att man ska ändå ge det till Hjalmar Ekdal, att sammantaget men, så har ju han bevisat sig den här samlingen, de två matcherna han gör, i synnerhet den mot Serbien. Där finns det ju verkligen, sett till mittbackssituationen vi har, någonting att bygga vidare på. Jag är helt övertygad om
att någon svensk mittback, alldeles oavsett om det är Hjalmar Ekdal eller Vigge, kommer före Håland på den bollen.
Nej.
När han bäst. Och du nämner också, vad händer utanför? Det finns andra problem, liksom, att de får stå och trilla boll utanför vårt straffområde. Hej, mer aggressivitet.
Jag är helt övertygad om att Hjalmar Ekdal kommer vara med i höst.
Han är väl den
år.
Som är promoted av mittbackarna, tänker jag.
Ja, alltså jag förstår att det finns många Hammarby-supporter där ute som ropar Edvin Kurtulus också, att ja, men han gjorde det också bra. Ja, fast jag tror att ska vi liksom se till någon slags objektiv bedömning,
heller.
Nej absolut, men ska vi se till någon objektiv bedömning, så tror jag att Hjalmar Ekdal nog i de flestas ögon kommer ur den här samlingen lite framför Kurtulus.
Såg någon som twittrade igår att det var ruskigt svagt av Janne att sätta ner Albin Ekdal på mittbacken. Att det draget funkade definitivt inte. Vansinnigt.
Ekdal som mittback. Jag ser sådär ut. Alltså. Men kort bara. Ska vi rabbla lite spelare som vi sätter ett betyg på och kanske blicka lite så här, aktieutsikt framöver.
Så här, kommer efter de tillbaka här eller kommer de inte tillbaka? Det som är intressant.
Robin Olsen har ju bara liksom ytterligare stärkt sin position som etta. Det spelar ingen roll hur få matcher han gör i
han
sina klubbadresser.
Janne, tror jag.
Ja, men verkligen. Och där finns det, bortsett den här straffen andra på sig, ingenting att anmärka på.
Nej.
På vänsterbacken så blev det ju till slut debut för Gabriel Gudmundsson. Inkastad också från start igår efter att Ludvig Augustinsson fick problem med en vad. Där var ju också Ståle Solbacken sådär cyniskt konkret på ett kaxigt sätt som man ändå gillade, när han då beordrade sina spelare att tryck hårt på Gudmundsson första kvarten. Mm. Han är orutinerad, han har precis slängt sig in i det här, nu ser vi vad han går för.
Det är det coacher ska göra.
Det var ju lite jobbigt att se Gudmundsson i slutet av matchen där. Jag vet inte vem det är. Det är väl Sörlott han inte hänger med åt. Han försöker dra i tröjan, får inte tag i tröjan, drar i shortsen, drar av Sörlott shortsen. Mm. Det är bara så här, släppa shortsen. Ja. Så, när du hör signalen, släpp dem.
Ja.
Han liksom glider efter. Så att, men vad säger du där?
Jag tror han har fortfarande ganska mycket att bevisa, alltså att det är spelare som går före. Alltså Martin Olsson kommer gå före i höst.
Ja, ja, jag hoppas och jag tror att Gabriel Gudmundsson har ändå tagit den där platsen bakom Ludvig Augustinsson.
Det är möjligt, och jag menar, han är fortfarande ung också och spelar i en bra liga och i ett bra lag, så att det är klart att han kommer få fler chanser.
Pigg offensivt behöver givetvis komma in i systematiken defensivt.
Ja.
På mittbacken har vi varit där. Jag tycker Hjalmar Ekdal verkligen bevisar sig. Edin Kurtulus, absolut inte dålig på något sätt, men jag tycker att Hjalmar Ekdal individuellt överglänser honom de här två matcherna.
Och Mihajlovic Tondra Kim. Och Milosevic straffade bort sig med Horung.
Milosevic gör nog inte jättemånga tävlingslandskamper under Jan igen.
Det tror jag inte.
Sen så på högerbacken så hade vi ju Emil Kraft. Majoriteten av samlingen var ju avstängd en av matcherna. Vad känner du där? Det är ju din gubbe.
Ja, nej, men vad har vi bättre? Det är en snubbe som startar i Premier League och som uppenbarligen har gjort det bra. För att se vad som händer här nu i sommar och hur Newcastle satsar. Men alltså, herregud, hur många högerbackar har vi i världens bästa liga?
Nej, det är verkligen sant. Ja. Å andra sidan så hade jag lite... Jag hade högre förväntningar på Kraft. Ja. Givet förutsättningarna de här fyra
hela
matcherna.
Defensiven.
Ja, men han skulle som ju vara den rutinerade. Han skulle ju vara liksom, lite pappa i den där.
Jo. Jo, han gör ju saker igår också som jag tycker liksom är lite pappa när han smäller på och sådär, försöker få igång laget.
Mm. Den kanske bästa insatsen över de här...
Det är svårt
här...
att vara styrande och vara någon slags general från högerbackspositionen.
Mm. Den kanske bästa insatsen, eller i alla fall då relativt sett den aktie som ökade mest i värde, det måste ju varit Jens Kajuste.
Absolut. Och jag menar, där har vi Albin som fortfarande är startspelare, och jag vet inte fan om den här samlingen hade slutat på samma sätt om Albin hade varit med. Och då menar jag att det bara sett till hans liksom, fotbollsspel nu. Och hans kropp blir äldre och äldre för varje dag som går, men hans rutin, hans positionsspel och hans ledaregenskaper ute på planen, inte bara i omklädningsrummet, som jag tror är sjukt viktiga fortfarande för det här landslaget, och speciellt i den här typen av matcher.
Mm.
Speciellt när man ska möta Norge borta och har precis förlorat. Men jag tror rent fotbollstaktiskt, alltså även för backlinjen, även om Kajuste gör det bra, att Albin Ekdal ger en annan dimension, alltså han ger en annan trygghet till laget defensivt, som kommer behövas ett litet tag till i det här generationsskiftet.
Men vi kan i alla fall konstatera att svaret på frågan vem ska ta över efter Albin Ekdal är nu ganska så klarlagt.
Definitivt,
va?
Ja.
Där hade man ju en tanke på att det kanske skulle vara Jesper Karlström efter hans marssamling. Men eftersom man gick över till 4-3-3 och snarare vred på den där triangeln neråt, och Karlström då spelade en lite mer framskjuten position jämte Emil Forsberg, så blev det ju Jens Kajuste som var det defensiva ankaret på det där mittfältet. Jesper Karlström, Kristoffer Olsson, Mattias Svanberg. Fan vad det inte vill sig för Mattias Svanberg alltså.
Nej,
vi sa ju det inför att det här systemskiftet, det måste öppna upp för att Mattias Svanberg ska kunna ta sig in i den här startelvan. Och lite oavsett roll visa att jag ska vara i elvan.
Ja.
Men han får inte till
det. Nej, han får inte till det. Det är någonting som inte stämmer i landslaget för honom. Alltså man har ju sett honom göra jätteprestationer i ligaspelet med Bologna. Och jag har ju sett en utveckling framförallt under Mihajlovic som har varit fantastisk.
Man ser ju ett annat lugn från honom i Bologna. Han värderar på ett annat sätt för att han vet att jag kommer starta nästa match ändå. Jag kommer få mina matcher.
Lite grann i landslaget.
Han känns så stressad att jag måste...
vinna varje duell, gör någonting med bollen.
Jag måste ta skott,
jag
måste slå en bra passning, jag måste dundra in i straffområdet. Nej, det är märkligt det där. Ja. Alltså. Sen så tycker jag att Kristoffer Olsson, han har ju en jobbig tid.
Ja.
Det var ju inget vidare EM han gjorde för ett år sedan. Och sen dess så känns det snarare som att han har gjort fler sämre landskamper än bättre.
Vi hade behövt en Kristoffer Olsson som hade utvecklats. Vi hade behövt en Kristoffer Olsson som hade utvecklats under det här året och blivit en ännu bättre fotbollsspelare och ännu mer självklar i startelvan. Mm. Nu har det snarare gått åt andra hållet.
I de främre leden så tycker jag att det var till att börja med jävligt synd att vi inte en enda gång, tror jag, fick se Antoni Langa vänster, Kulusevski höger, Alexander Isak centralt. Utan att byterna och startelverna tädde sig så att de tre aldrig fick spela ihop. Vilket känns jävligt synd, eftersom vi då hade en utmärkt möjlighet att de tre, när vi nu har flyttat in Emil Forsberg centralt, aha, och inte längre ska ha honom ute till vänster, spela ihop dem. Det blev lite som att Quaison ska ju få starta och vi ska hålla honom nöjd så han får gå ut till vänster. Det blir varken hackat eller mat. Där ska inte han vara. Nej. Och så blir han utbytt efter en timme, har gjort en svag insats och vi har på det.
Han ska hoppa in som supersub som nia.
Jo, men alltså, Robin Quaison har ju tyvärr hamnat i det fack som Marcus Rosenberg, Marcus Albeck var i, att så här är det, konkurrensen är under dina landslagsår lite för tuff. Ja. Du är jättebra, du har gjort jättebra inhopp när du väl får spela.
Jag vet, men kan man inte bara vara den avbytaren som kommer in och
exakt. Kan inte Quaison bara
säga, få starta?
Antingen så får väl Quaison säga, jag pallar inte åka fram och tillbaka till varje landslagssamling för att sitta på kvist och hoppa in 10 minuter. Göra det skitbra, göra ett mål men ändå inte få starta nästa landskamp. Så tack för mig. Då får det väl vara så. Mm. Än att vi ska så här hitta den här kompromissvägen. Ah, men du får spela ut till vänster. Aha. Mm. Okej. Okay. Ja. Alltså, jag vet inte. Fan, nej, jag håller med. Det blev dubbelt fel kring Quaison i hela den här samlingen. Liksom. Mm. Man ser ju på honom hur frustrerad han är. Att när jag väl får starta, då är det med liksom, tredje linan. Ja. Då är det med B-gänget.
Ja.
Men sitt som första inhoppare.
Mm. Men det kanske kommer.
I skarpt läge på din position. Ja. Gör det. Mm. Kulusevski. Ja. Nej, jag vill inte låta som någon Bagdad Bob här, men jag tycker att han i alla tre matcher han gör här, och i synnerhet i matcherna mot Norge, blixtrar ju till och visar ju sån oerhörd klass. Mm. Jag tycker verkligen det. Mm. Fan vad bra han är.
Ja, jag tycker också det.
Han är omöjlig att ta bollen av, ja, när han väl liksom sätter fart, ja, men, och pressar sig förbi.
Vi hade behövt Alexander Isak i bättre slag, framförallt tror jag bättre självförtroende i den här samlingen, för att vi skulle få liksom uppleva hela det anfallet liksom maximerat.
Ja.
För att nu saknar vi lite den spetsen på honom. Men Kulusevski och Forsberg gör det ju jättebra.
Där är det ju bara att hoppas att Alexander Isak då, till skillnad från Svanberg, inte känner den här stressen att nu måste jag läste, han har ju gått målet nu i 7 raka landskamper, Isak. Och då har han ju haft en väldigt, väldigt jobbig vårsäsong i Real Sociedad.
Jo, men han har en usel säsong bakom sig, både i landslag och i klubblag.
Precis, jag tror att det är tur för Alexander Isak att det inte finns ett glödhett alternativ att då så här, ja, fast nu får vi nog faktiskt flytta på Isak. Och så får, för att oavsett Gyökeres mål igår, ja, det kommer ju inte liksom innebära, nej, att man börja fundera, ska vi kanske, nej, utan alltså, det ska vara Isak längst fram där, ja, och förhoppningsvis så
däremot
kommer
på tal om aktier,
varje landskamp på varje
stärker,
tid göra det där bättre.
Men det skulle ju handla om aktier och målet stärker ju ändå Gyökeres aktier och han kommer ju finnas med i landslaget. Absolut. Och jag menar, så det är en Robin Quaison som kanske inte vill åka och då kommer ju utrymme ges till honom, så att det är ett bra mål så sett.
Mm.
Både för Gyökeres och för landslaget, så att säga.
Jag tycker också att Emil Forsberg kommer ur den här samlingen med högt betyg.
Ja.
Absolut inga liksom 5 getingar, nej, för det är svårt efter den här resultatraden. Men jag tycker att han visar klass. Han visar en enorm ledaregenskap här som lagkapten under den här samlingen. Han visar att han ska vara centralfigur i den här övergångsperioden från 4-4-2 till 4-3-3.
Absolut.
Och han är i sina stunder runt det där straffområdet fruktansvärt jävla skicklig alltså.
Ja.
Så att ja, det är väl men, en kort summering av de olika spelarnas aktie.
Exakt.
Volatilitet
här. Alltså en spelare som man gärna hade sett flyga lite mot Norge och i den här samlingen totalt sett är ju Jesper Karlsson, som vi inte har fått se överhuvudtaget.
Nej, jävligt synd.
Ja.
Jävligt synd att han inte var tillgänglig fysiskt här. Han var väl det, men fick åka hem direkt.
Fick åka hem.
Efter den säsongen han har gjort i AZ
för
Holland.
För om han hade kommit i det slaget han har varit i under hela säsongen i Holland, alltså med det självförtroendet, kanske den spelaren tillsammans med Kulusevski och Forsberg som liksom kommer in med störst självförtroende och minst osäkerhet kanske på sin egen förmåga. Alltså, det kanske hade kunnat gjort skillnad.
Mm. Vi har glömt en spelare. Viktor Claesson.
Ja.
Den aktien stärktes inte.
Nej. Och speciellt inte med de spelarna som vi precis har nämnt här med dels självklart Elanga då, som ska uppåt och framåt, men för all del också Jesper Karlsson.
Verkligen. Och med tanke på hur gjuten Kulusevski nu är ute till höger på Claessons liksom egentliga position, så har ju Viktor Claesson dessutom fått rätta sig in i ledet och ta någon vänsterytter.
Om vi, någon slags tveksamhet måste vi ändå liksom säga det med. Om vi nu ska fortsätta med det här spelsystemet, så faller ju Claesson lite bort från den här startelvan, tycker jag. Det finns bättre spelare, och jag menar, det är positioner, både Jesper Karlsson och Elanga är spelare som bara kommer bli bättre och bättre med mer erfarenhet. Och jag är tveksam, jag tror nog att Claesson har väl nått sin peak, va?
Det ser så ut.
Ja, och jag menar, finns det då inte en jättetydlig position där ingen annan spelare har samma egenskaper riktigt, eller spetskvaliteter, då borde vi nog inte fortsätta starta med.
Det blev ju en väldigt kostsam skadekonvalescens, och sen ganska rakt på det ett coronapandemiuppehåll. Och sen så kom det ett krig, och det har varit en Viktor Claesson som har lite hux flux då hamnat i Danmark, när man snarare trodde att när Viktor Claesson lämnar Ryssland så är det för ett bra lag i en topp 5-liga.
Fan om jag trodde.
Jo, det trodde jag verkligen.
Fan om jag hade riktigt den tron. Alltså. Men sett också till hur mycket pengar han kände i Ryssland innan kriget. Så svårt att se något lag matcha det. Och se honom nöjd liksom, i den situationen.
Ja.
Eller se en klubb liksom gå för Viktor Claesson. Nej, jag vet inte.
Wilburs kikarsikte, det var glasklart alltså,
det var
redan
inte,
då.
Det var inte dit du vill få det i alla fall. Definitivt inte.
Nej, men man kan haft fel på olika sätt.
Vi är sponsrade av Volt. Ja, men ni kan det vid det här laget. Det är ett multibrandutbud för män. Internationella produkter kombat med Skandinaviens bästa designers. Filippa K, Tiger of Sweden, Jill Lindeberg, Disclore Days, Oskar Jakobsson, Samse och många, många fler. Finns 40 butiker från Malmö i söder till Umeå i norr. Men voltfashion.com finns ju också om man bara vill nätshoppa. Går ju hur bra som helst. Snabba leveranser och allt det där. Hörrni, det stundar midsommar. Det är väl dags att skapa sig en liten outfit. Ah, tipset är om ni kan gå in i en Volt-butik, för där får ni otrolig personlig service och man blir inspirerad. De har så jävla härliga butiker, så man vill gå in i en Volt-butik och få hjälp med den där midsommar-outfiten. Man kan faktiskt gå in i en Volt-butik och bara säga så här: fan, vet du vad? Jag vill vara lite linneskön här nu, till exempel, till midsommar. Och gillar man inte linne, ja, men man kanske vill ha den där sköna pikén, eller man vill komma en piké med ett par shorts. Inga problem. Ni går in i Volt-butiken, ni får hjälp. Vill man trots allt vara hemma så är det voltfashion.com som gäller. Och hörni, vi har pressat dem. Vi har sagt till Volt-killarna och tjejerna att vi behöver en rejäl kod här nu till midsommar. Så med Toto20, Toto20 så får man 20% rabatt på ett helt köp, både online och i butik. Och det går inte att kombinera med andra erbjudanden. Den gäller fram till 30 juni. Men jag tänker att det är perfekt att passa på nu inför midsommar att skaffa den där outfiten. Vi säger stort tack till Volt för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Yeah! Kitos, terve, korauta. Hörrni, nu mellan vecka 22 och vecka 25 så tycker jag att det är lite dags, va, att skaffa en extra fin stämning på sommarens fester. Det är ju den tiden nu. Vi snackar studentskivor, midsommar, kräftskivor och hela faderullan. Coreout har just nu fina priser på allt du behöver till festen och för att skapa de bästa minnena och sommarkvällarna. Besök Coreouts hemsida såklart, eller någon av deras varuhus för att få inspiration till kommande sommarprojekt, både små och stora. Glöm heller inte att bli medlem i deras kundklubb för att få tillgång till fina erbjudanden.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Som till exempel Particooler KC 50, borstat stål 50 liter för 22,95 just nu. Det finns grillar, deras cello är otroliga, jag har en själv, som hjälper dig att få perfekt resultat på köttet. Hörrni, det är sommarveckor med K-Rauta. Det är bara att gå in i varuhuset eller online. Vi säger stort tack, Kitos, för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av Heineken Alkoholfri, och vissa kanske redan har sett det. För er som inte har sett det, så pågår just nu en premiumtävling. Det handlar om att man ska köpa två stycken Heineken 00-or och sen ska man ladda upp kvittot på heinekenalkoholfrikampanj.se. Det är hur enkelt som helst, och man tävlar om en superduper premiumresa. Flyg, hotell, mat. Det blir en härlig tid i Sheffield med Sverige mot Holland. Alltså öppningsmatchen i damernas EM i sommaren. Var sitter man då på arenan? Ni tänker att det är några skitplatser? Nej. Det är i Heineken Alkoholfrias VIP-lounge. Jajebuxingen, man sitter så premium man bara kan göra. Så passa på nu när den här kampanjen rullar. Heineken Alkoholfri kampanj.se är det som gäller. Tjacka två stycken Heineken 00-or. Ladda upp kvittot så är ni med och tävlar. Det kommer bli hur fett som helst. Vi säger stort tack till Heineken Alkoholfri som är med och möjliggör Toto Balotto.
Ja, jag vet inte om du vill säga någonting mer om just det vi precis har upplevt landslagsmässigt. Vi ska ju som sagt fortsätta prata om det här i lite större perspektiv med Backe i nästa avsnitt.
Allt möjligt, kan jag tycka.
Men du, det dök upp en ny jävla grifo i Italien i helgen. Hajade till när jag såg startelvan. Herregud alltså, vad fan var det som hände där? Wilfried Gnonto.
Ja, du har inte sett honom.
Upp. Nej, det har jag verkligen inte. Nej. Det är en alltså 0-3 hemmahörande i Zürich.
Exakt.
Som då startade Italiens landskamp mot Ungern, var det va? För några dagar sedan. Hoppade väl in mot England dessutom här när det spelades 0-0 i helgen.
Exakt.
Du kommer ihåg när Grifo helt plötsligt dök upp i landslaget där? Han var väl i Freiburg, kanske fortfarande i Freiburg.
Ja.
Kommer du ihåg? Men det här är väl liksom så här, Italien being Italien, Mancini being Mancini.
Nej men det har ju varit, framförallt så har det ju varit Roberto Mancini under hela hans tid. Alltså jag kommer ihåg i början när han ringde upp till exempel Tonali, som ingen kände till förutom Christian Borrell, från Brescia i Serie B. Och folk undrade, vad fan ska vi ta in för spelare här nu? Han, om någon, har ju haft ett jävligt bra kikarsikte på de här spelarna. För många är kvar och många har utvecklats och många har gått större klubbar. Sett till de liksom första älvorna som han tog ut. Men han har gjort det bra i Zürich och gjort massa poäng och mål och så vidare. Fostrad i Inter. Bra spelare. Han har gått igenom hela italienska landslagen, alltså från U15 till hela vägen till U19 och så här. Det är en jättebra spelare som man har pratat om i Italien, men som man kanske inte såg spela så här mycket i A-landslaget i en sån här samling, men det Roberto Mancini har gjort, det är under den här samlingen, det är ju verkligen att ha känt på, vad är det för spelare jag har här? Varenda startelva har ju sett annorlunda ut. Här är ett generationsskifte, då gör vi det på riktigt. Men han har ju faktiskt lyckats med resultat och leder ju en A-grupp trots att han har liksom testat så många olika spelare.
Men lite som du var inne på, så har ju i synnerhet i A-divisionen många landslag redan varit vid havet.
Men kolla på Frankrike, de är vid havet. Ja, alltså, engelska landslaget är också vid havet.
Där har det inte sett roligt ut.
Nej, det har det inte gjort.
Tyskland lika så, 3 poäng på 3 matcher. Jag tycker att både Polen och Belgien och Nederländerna har i stundom liksom under de här landskamperna varit riktigt tröttkörda. Jag tycker Kroatien inte heller ser speciellt intresserad ut. Så att, det har varit en Nations League-samling som för varje omgång som gått mer och mer blivit lite väl tröttkörd. Så att jag kollade igår kväll Spanien-Tjeckien. Alltså det andra halvlek var verkligen så här, nu är det 30 minuter till semester. Nu är det 22 minuter till semester.
Kolla.
Nu är det 11 minuter till semester. Ja, men, återstår ju några landskamper här ikväll och imorgon tror jag. Får vi väl se om det händer någonting exceptionellt. Yes. Tror inte det, va? Men vi kan väl i alla fall konstatera att det har funnits en hel del att marinera efter den här Nations League-samlingen.
Ja.
På klubbfronten, inte ett nytt. Eller ska vi säga någonting om att Liverpool klippte Darwin Núñez? Nu är väl ingenting officiellt presenterat från Liverpool som klubb. Ja. Men Fabrizio Romano har ju kört Here We Go. Det har konfirmats från portugisiskt håll. Det pratas om 75-80 miljoner euro plus lite väldigt troliga add-ons. Någonstans runt miljarden. Sexårskontrakt. Och ja, då får man väl utgå från att Sadio Mané då flyttar till Bayern München. För med Diego Jota och Firmino i truppen så checkar man inte på sig Darwin Núñez om Sadio Mané dessutom.
Jag vet att du tänker att du säger Diego Jota fast du säger Diego. Jag vet att i ditt huvud säger du Diego, men utåt så gör du inte det.
Diego har fått ett uppsving. Aha. Heter ju även Dalot. Ja. Heter ju Diogo.
Exakt.
Och så hette någon till.
Folk började döpa sina barn till Diogo. Ja. Kan inte du göra det?
Men alltså, fram till att Jota dök upp på min radar. Ja. Har aldrig sett någon heta Diogo.
Verkligen. Alltså det är ju för att man tar ju namn kanske från Frankrike och från Italien. Sådär, men portugisiska namn är ju sällan någonting som man kastas över.
Ja. Nej, men det är väl ändå en rokad som förflyttar en hel del i den yttersta toppen.
Jag tycker ändå att det stora de senaste veckorna här har väl varit Lewandowski och hans kontrakt som går ut om ett år och Salihamidzic.
Ja.
Nej, helt okej. Han menar ju på att det är ett år kvar och nu ska vi alla vara lugna. Han sa det på ett sådär sätt som där jag tänker att Lewandowski blir helt tokig. När någon säger att du ska vara lugn men du är själv helt vansinnig. Mm. Och det märkte man ju på presskonferensen när Lewandowski själv satt och pratade om sin situation och liksom nästan smålog lite. Nej, men det är över i Bay. Jag ska vidare. Mm. Och så har det ryktats om PSG, Barcelona och sådär.
Det luktade ju lite Kane förra sommaren.
Ja, att han ändå blir kvar i slutändan.
Exakt, och när han väl blir kvar, då ska han övervinna supporterna igen.
Ja, då ska vi se hur jag ska göra det då. Kanske blir på Oktoberfest då, som han övervinner supporterna. Hur som helst, det har varit mycket snabbt. Och det senaste är ju då från Salihamidzic att han ska vara kvar. Mm. Och att han ska sätta sig ner och prata med Lewandowski. Får vi se vad som händer.
Verkligen.
Men vet du vad jag sprang på bara sådär? Vi börjar bli över timmen långa här och så vidare. Men,
att Nemanja Matic gör sin medical för Roma idag.
Vad gör han den?
Det är väl Villa... Vad fan är den här?
Steward.
Villa Steward.
Snyggt. Korsband och medicals. Ja. Villa Steward. Nej, men jag sprang på en helsida i Gazetten bara om att VAR nu får hjälp vad det gäller offsiden.
Jaha.
Jajamensan, med teknik. Har du sett det här eller?
Nej, jag såg bara för några dagar sedan att Holland i sin andra division ska testa effektiv speltid.
30 och minuter effektiv speltid.
Inspark istället för inkast och fria byten. Och...
Ja, alltså du får driva igång bollen på frispark.
Flygande frispark.
Ja, exakt. Flygande frispark. Just nu så är det ju så upp till, jag tror 7 år. Eller om det är 8 år. Alltså på femmanna fotbollen så får du driva igång från linjen.
Alltså, if it ain't broken, don't fix it.
Nej. Men Holland, de tycker väl att det är lite roligt. Alltså så här, vad fan ska vi må vår jävla andra liga till? Vi kan väl vara experimentella här istället. Mm. Nej, det jag såg att då offsiden ska bli semiautomatisk i VM.
Semiautomatisk?
Exakt, man testar ett system som man vill ha automatiskt. Alltså det piper till i klockan och så är det offside. Men det kommer fortfarande vara bedömning alltså, som innan, men man kommer testa liksom, tekniken och så.
Låter klockrent.
Nej, men på ett sätt så är det så att de kommer ju få pipet i klockan och de kommer kunna blåsa, men det kommer fortfarande tittas på av VAR, förstår du vad jag menar?
Jag fattar.
Men i en framtid så tänker man ju på att det inte ens behöver tittas på av VAR, utan om systemet funkar, då finns det ingen anledning att hålla på. Då är det ju som goal line technology. Är det offside så är det offside. Yep. Och det kommer funka som så att systemet kommer att ha 12 kameror runt om planen på långsidorna. Och sen kommer den här då AI-tekniken att monitorera 29 punkter på kroppen på spelarna. Mm-hmm. Och dessutom då så finns det ett speciellt system i bollen. Och det här är väldigt välutvecklat. Kan jag säga, den går på skelettet. Det är där den hittar.
Ah, ja.
Ja, så att, är det liksom en, man brukar ju prata om en fingerspets och sånt där. Nagel typ av side. Nej, det går på skelettet som vi har förstått här. Och den ska vara då kapabel i det här skedet, tekniken. Att med några tiondel, någon tiondel liksom uppfatta offside.
Nej, men det är fan underbart. Det vattnas i munnen känner jag när jag hör allt det här.
Det här kommer hur som helst gå till varummet. Varummet kommer sen, alltså under VM, liksom utnyttja det här och känna på det här. Så det blir liksom ett test och ett litet hjälpmedel som de kan ha med sig.
Semi-automatiska offsider, effektiv speltid, insparkar istället för inkast och flygande byten.
Och
fotbollens
idag,
framtid är fan i mig underbar.
Ja, och idag klubbas det igenom vad då för någonting?
Nemanja Matic, Medical i Villas
Jord. Fem bitarna blir kvar. Alltså det är ju bara varit ett test.
Aha.
Och idag ska du klubbas igenom. Det blir fem byten för, ja, jag vet inte. Kanske all framtid.
Den allsmäktige Wenger strikes again. Ja. Jag har bara suttit och tänkt på sen du sa semi-automatiskt här på Ja Rule och New York när han i refrängen kör I got a semi-automatic that spits next time he talk. Den kan vi avsluta med, Kim. Otrolig låt.
Semi-automatiskt, då tänker man ju bara på vapen annars. Men...
Ja, men det är det jag menar. Ja. Alltså, det är det Ja Rule antyder.
Nej, men, exakt.
Att om du mopsar upp dig så har jag en semi-automatisk här va, som spottar ganska bra.
Jag tror att Holland faktiskt ville testa Wenger offsiden också. Jag tror att det var med i liksom det paketet man skulle testa i den holländska andra ligan. Och Wenger offsider för er som inte har hängt med, det är att om man har en kroppsdel, en tånagel onside.
Exakt. Så, tvärtom mot hur det är idag.
Mot hur det är idag, ja, exakt. Så ska du,
är du offside med minsta lilla så är du offside.
Exakt.
Wenger menar på att är du onside med minsta lilla åt andra hållet,
ja,
då är du alltså onside.
Aj, alltså.
Vi får väl se vart det här jävla haveriet slutar någonstans. Det vi däremot vet är att man kan fortsätta följa fin fotboll på C-more. Det är mindre än en månad till EM i England. En turnering som du kommer punktmarkera rejält i Toto 5. Men
vi lanserar som... grupp A, Totski 5, imorgon.
Underbart. Men att, som man då givetvis ser utan reklamavbrott på C-more.
Yes.
Just nu så finns det ett ganska fördelaktigt erbjudande också vad gäller att teckna ett abonnemang från C-more om man vill ha fotboll i världsklass, va?
Ja, skojar du. Alltså, dam-EM som du pratar om kommer ju bli jättestort. Det är enda mästerskapet helt utan konkurrens. Vi har ett svenskt landslag som går in mot Holland. Och ett landslag som man tror väldigt mycket på. Det kan bli en fin sommar borta på öarna. Men sen drar ju säsongen igång i augusti igen. Alltså, då är det Serie A. Och det är ju tidigare i år också. Så det finns ju all anledning att skaffa sig ett abonnemang nu. Och då hakar man liksom på i ligastarterna i augusti. Just nu har vi ett exklusivt erbjudande med koden
VIPSOMMAR22TOTO.
VIPSOMMAR22TOTO. Då får man halva priset på
C-more plus,
ja. Och då ingår allt det här vi har pratat om.
Exakt, och det är halva priset i 3 månader. Det är cmore.se/kampanj/totobalutto som gäller. Koden är alltså VIPSOMMAR22TOTO. Gäller från och med nu till den sista juli. Och utöver då damernas EM-slutspel så är det Champions League, Serie A, La Liga. Det är alla filmer, det är serier, det är barninnehåll. Det är framförallt VM 94, en sportsaga. Och alla
Beck.
Ja. Money Man igår.
Ja, Money Man igår linjärt på fyran. Det är en delikatess alltså.
Nu ska du under en hel kväll på min bekostnad.
Exakt.
Bentleyn är din till imorgon.
Ja, det är gavling alltså. Mycket fin. Jaha, kommer där också.
Äsch, plump. En primitiv mördare.
En jävla bra scen där nere i garaget.
Ja. Jag menar, när din lön inte ens räcker till mina tandpetare. Hur känns det?
Ja, det är ruskigt bra.
Hur känns det att släppa en 9-månaders bebis från 8:e våningen?
Det är starkt.
Ja.
Mycket bra. Förutom det då, vad ska ni tänka på i sommar? Jo, tänk på hälsan. Tänk på att dricka Celsius. Nu finns det ju sommarsmaker som Tropical Twist, Peach Vibe. Och det är ju perfekt när man som jag då lever en hälsosam livsstil. När man går upp på morgonen och powerwalker och så tar man sig en god sommar Celsius. Det är tipset.
Underbart. Hörrni, vi hörs snart igen då tillsammans med Hasse Backe. Var rädda om varandra, krama varandra, njut av sommaren och grattis till alla som har tagit studenten, examen eller bara gått på sommarlov. Det är en jävla fin tid ni har framför er. Det var väl det hela, va?
Det var det hela.
Heja Sverige!
Ja, det är det man säger. Fast vet du vad? Grupp A som sagt, Totski 5 imorgon. Premiär mot Holland den 9 juli. Pågår en megatävling just nu. Så man kan få åka med oss dit ner. Bara kika in på vårt Instagram. Så att, det är fan heja Sverige. Och vi sitter här och räknar degen efter att ha satt trippen i helgen tillsammans med Betsson. Vi brukar kalla det för raket när det gäller landslagssammanhang. En sats som en smäck. Håland mål över 2,5 och båda lagen gör mål. Det kommer också att hända mer grejer. Inte minst att vara med och rygga alla våra rublar inför EM. De finns borta hos Betsson.com under godbitar boostade odds. Det gäller 18 bast och stödlinjen.se finns om man har problem.
Ha nu en fin start på veckan så hörs vi snart igen. Ciao tutti.
Ciao tutti. I got 100 guns, 100 clips. Nigga, I'm from New York, New York. I got a semi-automatic that spits next time if you talk, you talk. I got 100 guns, 100 clips. Nigga, I'm from New York, New York. I got a semi-automatic that spits next time if you talk, you talk. And I know y'all niggas is pussy, panani, vagina. Your monologues getting tired. Now it's time to ride. Apprentice, you fire. You're no longer desired to take off them silly chains. Put back on your wire. I'm on fire. Holly dipped in octane. Let East Coast bang. Let West Coast bang. And Rule gon' bring the ghetto gospel to every hood possible. Pushing through in the sky blue. Back with the guard you now. Preferably the 4 pounds. Slugs flying at the speed of sound. Trying to catch the ears of niggas that's running their mouths. I might get my Brooklyn niggas to run in your house. I don't really understand what the running's about. But we hunters, we take pride in airing our prey out. Leaving them laid out dead and just for sport. Cause we ain't playing up here in New York. I got 100 guns and 100 clips. Nigga, I'm from New York, yes. New York. And you can tell the way the homies spit. That nigga, I'm from New York, BX, BX. New York. I got 100 ways to make a grip. Yes, I'm from yes. New York, New York. And you can tell I get real ignorant. Cause nigga, I'm from New York, New York. And this is how we do. Nigga, I can see the coke in your nose. This ain't a movie even, he got his head blown on the globe. And I was just about to find God. But now that Mace is back, I think I'd much rather find a Minaj. And everybody talking crazy how the AK spit. But we done disinvestigating and they ain't spray shit. Not me, I'm a truth homie. Got the industry shook like nah, nigga Joe gon' let him loose on me. True story, I'm bringing the team back. Even Roy Jones was forced to lean back. My nigga Dre said grind cook. Now we killing them hard. Nigga said I must have found Punch Rhyme Book. Got bitches on top of the Phantom. And the pinky got bling like the ring around Saturn. Cook, cup, crack, niggas fiend for that. And you already know the X is where the team be at.
I got 100 guns, 100 clips. Nigga, I'm from New York, New York. Yeah, rough riding, D-block and shit. Nigga, fuck what you thought, you thought. And you can't take shit for granted, cause life is too short, too short. Yeah, got 100 guns, 100 clips. Nigga, I'm from New York. This is how I swear it couldn't be sweeter. Life's a bitch, depending on how you treat her. Yeah. You might get rich, it's guaranteed you gon' die. And you might get missed for maybe 2 or 3 hours till they light they spliffs. And that coke could get you a long time. But when I let them know the dope is out, it's like America Online. Wise is awoken, and you know they say that you deserved it. Whenever you die with your eyes open, I still hold a title. Cause I'm in the hood like them little motorcycles. Stick up kids hopping out with the old rifles. Yeah. Just doing shit for nothing. It's so spiteful, ha, I'm just like you. The word that niggas wanna murk you is in the air. A double shot of yak and the purple is in the air. And I'm not cocky, I'm confident. So when you tell me I'm the best, it's a compliment.
I got 100 guns, 100 clips. Nigga, I'm from New York, New York.
And you could tell the way the homies spit. That nigga, I'm from New York, New York. I got 100 guns, 100 clips. Nigga, I'm from New York, New York.
I got a semi-automatic that spits next time if you talk.
And this is how we do.